Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Idag ska ni få träffa en person som brinner för att förenkla, effektivisera och skala bort. Och det är som ljuv musik i mina öron. Det ska ju förhoppningsvis då ge mental lugn och ro. Och idag ska vi prata om ett specifikt problem. Nämligen att du troligen går med en enarmad bandit i fickan. Jag vet inte om du har sett den Netflix-dokumentären The Social Dilemma. Men hur som helst så berättas det där hur de här sociala medieföretagen helt enkelt kidnappar våra hjärnor och de slåss om våran uppmärksamhet. Och idag ska vi prata om digital minimalism som då kan vara en åtgärd på det problemet. Välkommen Daniel Sjöstedt.
Tack så mycket.
Hur står det till?
Ja, det är bara bra, tack. Det är lite regnigt här i Norrköping, men annars är det bara bra.
Ja, det är lite likadant här i Tanumshede i norra Bohuslän faktiskt. Jag ska också, innan du ska få dra en kort presentation av dig själv, så ska jag passa på så att jag inte glömmer det och säga att jag har lyssnat på en mängd poddar de senaste 10 åren. Och jag har faktiskt aldrig stött på en podd som är så klockren som din podd, The Monkey Mindset. För det första så är det ämnen som tilltalar mig väldigt mycket. Och de är korta och konkreta. Det finns inget lullull utan det är pang på. Ofta bara 13-14 minuter, så jag tycker de är helt suveräna. Så de vill jag rekommendera. Sen ska jag också säga att det är det 50:e avsnittet, så är det lite jubileum för mig själv här idag. Men hur som helst, har du lust att göra en liten kort presentation av vem du är?
Okej, okay. Jag är då... kallar mig väl för mental tränare kanske, men jag jobbar också med coachning. Och jag har väl gått ifrån, min bakgrund är lite annorlunda då. Från början är jag ekonom, sen blev jag journalist. Och sen under ganska många år så spelade jag professionell poker. Och utefter det sen så kom jag in på det här med hur man sköter sitt sinne för att kunna prestera och må bra. Och då började jag bli mental tränare. Men de senaste åren skulle man kunna säga, sedan jag har börjat jobba på ett visst sätt med mina klienter, så har vi mer och mer gått över till hur man nästan designar sitt liv för att få det som man vill och för att må som man vill. Och det handlar både självklart då om det mentala, men det handlar minst lika mycket, kanske mer om det, liksom, om praktiska saker. Att få det som man vill få gjort. Hur skapar jag strukturer för det? Så att jag inte hela tiden bara ska gå och tänka att jag börjar imorgon. Utan att vi förstår att det är ju faktiskt bara idag som vi har. Och att gör vi idag bra, varje dag, så är chansen ganska stor att det blir bra på sikt också.
Det är fascinerande. Jag jobbar ju som sagt med hälsa och... Det går ju mycket ut på att just förändra vanor och att skapa rutiner och så här. Så att det är ett ämne som är väldigt spännande, hur man förändrar sitt beteende. Det kommer vi att komma in på idag också. Har du varit där?
I Las Vegas?
Ja.
Ja, där har jag varit.
Ja, och tävlat?
Jajamän.
Ja, vad spännande. Ja, mm. Ja, det var en tillfällighet. Just det, så här är det. Min son introducerade mig till det här med minimalism för några år sedan. Jag tyckte det var väldigt spännande. Egentligen skulle jag ha visat runt här hur det ser ut i vårt hus. För vi helrenoverade för några år sedan och det är alltså kliniskt rent nästan överallt till min frus stora förtret. Men hur som helst så tycker jag det är väldigt spännande. Men det handlar ju mer om saker. Jag kan också tänka minimalism i att välja bort personer som tar min energi eller ja, kunna säga nej till saker. Men idag ska vi prata om just digital minimalism, som jag har lite svårare för att komma till skott med. Kan du kort beskriva, vad är problemet med att våra hjärnor, att vi går med den här enarmade banditen i fickan som vi inte kan låta bli? Vad blir det för ett praktiskt problem för oss?
Ja, om man för det första då, så tycker jag att man ska fundera på om man själv tycker att det är ett problem. Alla tycker inte att det är ett problem, och då tror jag inte att man ska behöva se det som ett problem då. Men om man vill få andra saker gjorda än att sitta och titta ner i sin telefon, till exempel när man kommer hem från jobbet, men man klarar inte av att lägga ifrån sig telefonen, och när man så tittar på de här, man surfar in på att titta på den här telefontiden som finns i olika telefoner, och man ser hur otroligt mycket tid man lägger på telefonen, och sen man tänker att jag borde faktiskt ha gjort någonting annat av den tiden, och jag vill det, och den personen som jag är en sån person som nog borde göra annat, för att då mår jag bäst, men man klarar inte av det. Det är då jag tror det blir ett problem. För de här, som du pratar om, beteenden, de som har skapat de här apparna och telefonerna, de är ju världens bästa personer på att skapa önskade beteenden. Beteenden som de önskar att vi ska ha. Och för oss vanliga dödliga är det ju väldigt svårt då att stå emot den kraften, så att säga, som de här personerna har. Så det är inte säkert att det är ett problem. Och jag tror att många tycker att det är ganska skönt att kunna slappna av med mobilen. Men för andra, för mig till exempel, så mår jag inte bra. Och känner inte bra inför mig själv om jag lägger jättemycket tid på mobilen. Så ser jag det. Och sen tror jag, och jag kommer inte riktigt ihåg om det finns forskning på det här, men jag tror ju att om vi tränar oss på att säga hela tiden få nya kickar och inte hålla fokus på en och samma sak under längre tid, som i en feed när man bara scrollar ner och får nya intryck i stort sett flera gånger per sekund. Jag undrar om vi inte gör någonting med våra hjärnor helt enkelt då, som kanske inte är jättenyttigt. Att man så att säga inte kan ha 10 sekunders uttråkning utan att man känner att sinnet vill ha någonting, att sinnet är hungrigt. Men det är bara en egen reflektion, men jag tror inte att det är så bra för hur vi mår på varken kort eller lång sikt.
Jag känner igen lite grann det här. Vid några tillfällen så kanske, alltså ofta går det i vågor för mig som kanske för många andra. Man tänker att nej, nu får jag lägga bort den en stund. Men när det har varit för mycket så precis som du säger, alltså när jag bara rullar så har det ibland blivit, jag har känts nästan som att det blir kaos i skallen. Alltså jag har svårt, helt plötsligt får jag svårt att fokusera och känner inte igen mig. Och det har hänt några gånger, och det är en kuslig känsla.
Och jag tror att för många av oss är det nästan ett, förlåt, men för många av oss är det nästan ett normaltillstånd. Du berättade förut nu innan här att du kör mindfulness. Och när man kör mindfulness så kommer man ju ett annat typ av normaltillstånd, där man känner att det finns så att säga ett annat sätt att känna inne i huvudet. Men när man hela tiden har mobilen, om man använder mobilen 5 timmar per dag, och de timmar man inte använder den kanske man sitter framför en skärm eller har någonting i lurarna, då blir det här ett normaltillstånd. Man vet ingenting annat. Och då kan det vara så, om man till exempel kommer ut på semestern och så har man 2 veckor utan internet, då kan man känna ett helt annat lugn, som man nästan har glömt bort att det fanns. Men vi är väl tillräckligt gamla, så vi kommer väl ihåg när den tiden fanns utan mobiler och utan internet, där man bara liksom, möjligtvis stod en radio och skvalade. Då. Visst var det en annan känsla i huvudet som man hade?
Absolut. Jag var med om något intressant nu i somras faktiskt. Jag är ju, som jag nämnde, också bland annat bröllopsfotograf. Och i sommar så blev ju alla bröllopen inställda och uppskjutna till nästa år. Och då tänkte jag så här, för min fru hon är lågstadielärare och har, jag tror hon hade 8 veckors semester. Så då tänkte jag så här, okej, då tar jag också 8 veckors semester för första gången i mitt liv. Och stängde i princip av sociala medier i 8 veckor. Jag kollar mejlen snabbt varje morgon och jag har inte så mycket mejl. Så jag gick egentligen, har jag inte tänkt på förrän nu, men jag var nog digital minimalist i sommar i 8 veckor. Och det var, som du säger, det var nästan en ny upplevelse, en aha-upplevelse. Det var fantastiskt. Kan du ge exempel på någon sån här grej som de här sociala medieföretagen använder? Någon funktion som de använder för att göra oss beroende? Så att jag brukar säga att vi har svårt att lägga ifrån oss telefonen, och gör vi det så tar vi upp den igen efter 15 minuter. Varför gör vi det?
Svårt, men för det första så har de ju designat allting. De har ju testat då, om vi har den här färgen på på notifieringen istället för den här färgen på notifieringen? Hur många är det då som öppnar notifieringen? Så att de har ju designat det där exakt så som att spela på våra sämsta sidor, om man tycker nu att det här är något negativt då. Så att de har ju, jag brukar säga så här, de har världens smartaste människor nu. Förr i tiden så de världens smartaste människor förr i tiden, de jobbar ju på NASA eller de forskar på cancer, om man ska vara lite klyschig då. Men världens smartaste människor nu jobbar på Google och de jobbar på Facebook. Och de har obegränsade resurser. Och deras enda jobb är att ta vår uppmärksamhet. Det är det de tjänar pengar på. De tjänar pengar på att de kan ta vår uppmärksamhet. Och när de har vår uppmärksamhet så är deras enda jobb att behålla den. Och när de har tappat den så är deras enda jobb att ta tillbaka den. Så att vi då med alla våra fel och brister, hur ska vi kunna kämpa mot de här då? Och förr då, när man läste en artikel till exempel och så kom artikeln till ett slut och då var artikeln slut. Nu när man läser någonting på Facebook, då fortsätter feeden. Och feeden tar aldrig slut. Så var jag än slutar läsa så har jag missat någonting. Och jag tror att våra sinnen vill inte ha den där känslan av att vi har missat någonting. Och även om jag läser till slutet av feeden då, vilket i stort sett är omöjligt, men låt oss låtsas att det går det. Och sen stänger jag av den här appen då. Då vet jag att 10 sekunder senare så finns det något nytt. Alltså det är så starkt tror jag i oss att vi vill ha reda på det. Alltså sådana här jäkla kinderägg då, som alla vet innan vi köper dem, att den här leksaken är värdelös. Och jag tror att till och med barnen som köper dem vet ju att jag kommer titta på den här leksaken i 25 sekunder och sen kommer jag lägga ifrån mig den. Jag ska aldrig mer titta på den igen då. Men bara för att det är någonting som vi inte vet vad det är, så kan man ta, ja, jag vet inte, 20 gånger mer betalt för chokladen i just ett kinderägg än vad man kan ta i en liten chokladkaka då. Det är ju någonting med våra sinnen som gör att vi hela tiden vill inte ha den här osäkerheten att det finns någonting som jag vill veta och som jag kan veta, och bara trycka på knappen så får jag veta det då. Oavsett om det bara är vilken typ av omelett jag har ätit idag.
Jag känner igen
en sak.
Vad sa du?
Alltså det tror jag är en väldigt stor del då. Den här feeden tar aldrig slut. Nej, och så fort vi stänger av och så fort vi uppdaterar det, så vet vi att det har kommit något nytt igen då.
Exakt. Jag är ingen jätte-youtubare, men det finns mycket bra föredrag som jag tittar nog kanske på en 2-3 föredrag varje vecka för att, ja, helt enkelt lära mig mer. Men det slutar ju alltid med att när det föredraget är slut så kommer det 10 stycken under där som är precis lika intressanta i samma ämne. Som det blir väldigt lätt att man tittar på ett till, och det är såklart det de vill. Mm. Och det är också viktigt tycker jag, som du påpekar här, att om man inte upplever det som ett problem, och det kanske inte är ett problem, så ska man heller inte försöka lösa det. Så att jag ska inte heller överdriva att alla har det här problemet, men säkert så är det många som känner igen sig i det vi har beskrivit nu. Men om vi då ska gå över till den ännu mer intressanta saken, vad gör vi åt det här? Vad har du för konkreta råd och tips kring hur vi kan ta kontroll över vårt beteende och våra hjärnor igen och vår användning av de här digitala prylarna?
Ja, det är otroligt svårt. Men det första man måste göra, och det måste man göra, det är att stänga av notifieringarna. Alltså det spelar ingen roll hur mycket man vill använda sin mobil. Även om man använder den 10 timmar per dag, så tycker jag att ingen ska ha notifieringar på. För om jag har notifieringar på, då är mobilen min herre. Och jag är mobilens slav. Och mobilen säger till mig varje gång: titta hitåt, titta hitåt. Jag beordrar dig att titta hitåt. Så istället är det mycket bättre att jag bestämmer att jag tittar då på mobilen när jag själv vill det. Inte när det plingar. Om man nu inte har något viktigt jobb där man måste vara hela tiden uppdaterad i realtid på sin mailbox eller så. Men jag ser egentligen inget skäl till att vi ska ha plingen på mobilen i normalfallet. Och för det andra så tror jag att man behöver förstå att hur logisk och rationell jag än tycker att jag är, och att det här med, alltså, typiskt att säga så här, reklam funkar inte på mig, det funkar på alla andra men det funkar inte på mig. Och samma sak tror jag det här med mobilen, att det här beteendet som jag tror att jag har kontroll över min mobil, ja, förutom just den här gången då, när jag satt här och tittade på den, så tror jag vi tänker ofta då, jag har kontroll, men inte just idag, men jag har egentligen kontroll. Men så är det varje dag då. Så tror jag att vi behöver bestämma regler lite grann. Vad är rimligt egentligen för mig att använda min mobil? Och eftersom affärsidén till stora delar från de här företagen, och de är inte onda nu, jag menar absolut inte det här då, Men affärsidén för dem är ju att göra vårt liv så lätt som möjligt. Att göra det så lätt som möjligt att till exempel kolla mejlen. Så lätt som möjligt att gå in på Facebook, posta på Facebook, spela videos på Facebook etc. Då. Så kanske vi behöver göra det lite svårare för oss själva då. Att titta jättemycket mejl, känner jag ett behov av att kolla mejlen till exempel, så kanske jag inte ska ha mejlen på mobilen. Jag kanske bara ska ha den på min laptop till exempel. Då. Så ta bort de appar som inte är absolut nödvändiga. Så att säga BankID kanske vi inte tar bort. Men Facebook på mobilen, om man nu vill lägga mindre tid på Facebook, det kanske är rimligt att ta bort och tänka att jag använder Facebook när jag sitter framför datorn. Och sen så tror jag med, jag tror verkligen mycket på det här att man ska sätta tydliga regler för sig själv. När är det okej att använda mobilen? Och när är det faktiskt inte okej att använda mobilen? När går det så att säga, vill jag vara en sån som sitter på en middag och tittar ner i mobilen? Är det den personen jag vill vara? Och om jag inte är den personen, då kanske jag behöver sätta regler för mig själv. Att när vi äter middag i familjen eller ute på krogen, då använder jag inte mobilen. Och kan jag inte göra det, då måste jag göra det ännu svårare för mig själv. Då lämnar jag mobilen hemma eller då lägger jag den i en låda och sen låser jag lådan och så ger jag nyckeln till min fru. Alltså vi måste kämpa emot de här världens smartaste människor med obegränsade resurser egentligen med alla medel som går. För att om vi bara tänker, jag ska skärpa mig, jag ska använda mobilen mindre. Ja, då det har de redan genomskådat så att säga. Den koden har de redan knäckt för länge, länge sedan då. Så att sådana små regler för sig själv och som man då gör allt för att följa och det kan låta löjligt att lägga mobilen i en låda i hallen och låsa lådan då eller så. Men om det är det som krävs så tycker jag att man ska göra det om man nu vill ha det så. Då. Så det handlar om att vara lite kreativ och kanske göra det här till ett spel lite grann. Till ett roligt spel. Hur lite kan jag använda mobilen? Kan jag ha söndagen utan mobilen? Eller kan jag från och med 19:30 aldrig använda mobilen? Vad händer då i mitt liv till exempel om jag testar en vecka? Blir det bättre eller blir det sämre? Kanske kommer det bli sämre första två dagarna då för då har jag kanske till och med abstinens. Men som 7 dagar in då kanske jag börjar spela piano eller vad som helst, läsa en bok, varför inte? Och det kanske är en sån jag vill vara mer då.
Precis. Ja, men det låter sunt att fundera på vad, dels så handlar det om att frigöra tid och vad man vill göra med den tiden. Förmodligen ja. Så använder man telefonen mer än man tror, som du var inne på förut, om man tittar i de här apparna som då visar hur mycket man använder den. Och just att man kan hitta andra saker, göra andra saker man kanske vill utveckla i sin personlighet och så. En sak som jag funderar på, jag vet inte om det är något du funderar på, men med barn, är det någonting du funderar på med barn och digitala medier? För jag har ju själv barnbarn i den digitala åldern och det är inte så lätt att och få dem att förstå att det här är kanske inte så bra att sitta med den
sorten. Nej.
Är det något du har...
Det är otroligt svårt. Ja, gud, jag har funderat på hur mycket som helst. Vi har 2 barn då, de är 17 och de är 15 nu. Och ingen av dem är så mycket på sociala medier just, men de spelar väldigt mycket dataspel då. Och de första åren när de började spela så var vi väldigt tydliga med speltider. Vilka spel de fick spela och allt sånt där. Men sen blir det någon slags kapprustning där. Alltså att, ja, men den där kompisen får ju spela det spelet. Och de har ju andra speltider. Så att det där blev bara att vi släppte. Och nu har vi inga regler längre. Men alltså det är något man har konstant dåligt samvete för. Men samtidigt så tror jag att det är lite som när man själv var barn. Så tyckte så att säga farmor och farfar inte att det var okej att läsa serier. Men nu då, om barnen läser en serietidning så bara, han är ett geni, tänker man. Och jag tror likadant med datorn nu då. Jag vet inte om jag tror det eller om jag hoppas på att det är så. Men mina barn har ju hela sitt sociala liv, en stor del av sitt sociala liv via datorn då. Och de känner folk över hela världen som de pratar med precis varje dag. Och den äldsta till och med, han försöker göra en karriär av att spela tv-spel. Liksom. Så att han försöker bli en sån gamer. Så att jag tänker jättemycket på det. Och det kanske inte riktigt lika mycket nu. Det gnager inte lika mycket. Men det har ju varit ett jättedåligt samvete länge då. Men jag vet inte vad man ska göra åt det. Och man vill heller inte vara en sån som hela tiden får det som är deras största intresse. Att jag hela tiden ska ligga på och berätta att det är fel. Att det är fel. Det tror jag också gör någonting med deras självkänsla. Mm. Att du borde inte hålla på med det här. Du borde inte tycka det här är så kul. Så är en otroligt svår fråga. Och i värsta fall så får vi ju skörda om 20 år eller 10 år. Men jag hoppas att det inte är så.
Precis. Ett av mina barnbarn är också väldigt duktig på spel och är med i, som du säger, internationella tävlingar. Fast han inte är så gammal ännu, men det är som du säger, alltså det är, man är ju kluven. Och sen så vet man ju inte hur, det kanske inte är så illa som vi ibland tror, utan det är någonting som kanske till och med kan optimera saker och förmågor hos dem. Så det är en svår grej. Men man får väl se det, man brukar väl prata om med oss vuxna om att när det blir sociala problem, alltså man börjar att göra konstiga val och så här, då när man börjar uppleva att nu är det verkligen ett problem, så får man väl tänka ungefär samma med barnen. Så länge de fungerar så fungerar de socialt sett.
Ja, och jag märker hos mina barn, de kommer ju till den insikten själva. Det kanske tar lite längre tid än man vill, men de kommer ju till den insikten själva att nu vill jag stänga av, nu vill jag gå ut och sådana saker. Och det kanske är bättre att få dem att förstå det genom att själva känna det än att få dem att förstå det, att pappa bara tjatar och tjatar och tjatar. Så, men det här kan vara en efterhandskonstruktion, men vi har ju inte klarat av att hålla det i schack, så kan jag säga.
Ja, jag tror någonstans inte att det är så illa, så länge man inte märker att det är ett stort problem, så tror jag det funkar. Mm. Absolut. Jag vet, du har någonstans pratat om digital nollställning eller en form av digital detox. Är du med på vad jag menar? Och kan du förklara lite grann hur det skulle kunna se ut?
Ja, det är en bok, om det är riktigt som heter... Ja, precis. Det är mer ett litet experiment man gör för sin egen skull. Det är en bok som heter Digital Minimalism. Jag tror inte den finns på svenska, men den kommer säkert komma på svenska då. Som är skriven av en kille som heter Cal Newport. Och Cal Newport, han har gjort sig känd för att dels har han inga sociala mediekonton. Och sen är han väldigt mycket in i det här det djupa livet. Så att man jobbar ostört med svåra saker utan externa distraktioner och så vidare då. Så han har skrivit nu en bok om digital minimalism. Och då så föreslår han egentligen bara att om du vill ta kontroll över ditt digitala liv, så kan det här med en digital detox vara ett bra sätt att starta på. Och vad man gör då egentligen är att man tar reda på vad är det som är absolut nödvändigt för mitt liv, för att mitt liv inte ska bli sämre, alltså rent faktamässigt, alltså vad ska man säga, mobilt bank-ID till exempel. Jag kan ju inte ta bort mobilt bank-ID, men jag kan ju faktiskt ta bort Facebook. Jag kan ju faktiskt ta bort Messenger till exempel och säga till mina vänner att de närmsta 30 dagarna kommer jag inte vara tillgänglig på Messenger. Och då säger han att under 30 dagar så försöker du ta bort så mycket digitalt liv som möjligt. Och sen efter de 30 dagarna, och sen försöker du klara de här 30 dagarna, vilket ju inte är det enklaste då. Men sen efter de 30 dagarna, då börjar du fundera på vad vill jag ta tillbaka in i mitt liv? Vilka av de här sakerna är det faktiskt som gör mitt liv bättre? Som skapar värde då, och inte som bara gör att jag slipper tänka på all jobbig skit som jag har då. Och då börjar man liksom titta på de sakerna som jag tar tillbaka i mitt liv. Och kanske också sätta regler. Jag vill faktiskt ha Facebook, men jag vill inte ägna 7 timmar i veckan eller 2 timmar om dagen på det, utan jag kanske vill ägna 30 minuter om dagen på det. Då bestämmer jag det och sådana saker. Och egentligen är det så enkelt. Men vad han säger då, det var precis det du sa förut, och det är ju att för att klara det här så bör man hitta någonting annat. Man behöver nästan i förväg bestämma vad ska jag fylla den här tiden med istället. Och då är det jättebra, tror jag, för oss som har haft ett liv utan digitala saker. Och fundera på vad var det jag tyckte var så, vad var det som gjorde mitt liv bättre än här innan iPhone. Så, vad var det jag tyckte om? Till exempel, var det att läsa böcker, om jag nu har missat det, glömt det, eller var det att gå ut promenader mer, eller spela gitarr, eller, och sen försöka fylla sitt liv så att man inte bara så att säga svälter sig själv och sätter sig och tittar in i en vägg och bara tycker att livet är skit, utan att man försöker göra det bättre. Och sen försöker man hålla det här. Och han gjorde det, jag kommer inte ihåg nu, men jag tror att han gjorde det här experimentet. Och han bad sina följare att testa det i en månad. Jag tror det var 1600 personer som började med det. Sen tror jag det var några hundra som klarade att hålla det hela vägen. Men det tycker jag är bra. För 30 dagar känns ju, även en sån som mig som försöker lite tänka de här banorna, så känns det ju väldigt, väldigt långt alltså, att göra det här i 30 dagar. Så jag hoppas jag svarar på din fråga där.
Ja, absolut. Jag har faktiskt i perioder också, det är lite kul för under tiden du pratar så kommer jag på saker. Ja, men det där har jag faktiskt testat och det där är jag ju hyfsat bra på. Jag har i perioder tagit bort mejlen ifrån mobilen. För jag, mm. jag tycker ändå att jag sitter så pass mycket vid datorn så att det räcker egentligen. Och jag tycker också att jag är duktig när jag tar skogspromenader och sånt här, och det gör jag ganska ofta, egentligen varje dag, så går jag tar aldrig med mig mobilen längre. För lyssnar jag på poddar och sen så blir det för mycket i hjärnan och lyssnar jag på musik, men nu försöker jag gå helt utan den. Jag har också börjat att kika lite grann på det här med strålning och sånt där, så att jag försöker ha saker och ting avstängda så mycket som möjligt, och då blir det lite bökigare att sätta på nätverket igen, och det kan också göra att man lite grann mindre använder de här digitala sakerna. Vad spännande. Jag ska försöka att vara lika duktig som du och hålla inte allt för långt på då, utan vi ska börja runda av. Och vi har ju kanske på ett sätt bara nosat på det här, men jag rekommenderar alla som vill fördjupa sig i det här att gå in på din podd, för där utvecklar du de här sakerna mycket mer i flera av dina poddavsnitt, så att där kan man fördjupa sig. Men jag tycker ändå att vi har berört viktiga saker, både problemen och de eventuella problemen, och förslag på hur man kan lösa det. Så innan vi avrundar, har du något annat speciellt du vill tillägga?
Nej, jag tyckte det var jättekul att prata.
Ja, du är lugn och saklig. Det gillar jag. Jag brukar fråga de jag intervjuar om 3 bra livsråd. Och det behöver inte gälla just det vi har pratat på. Har du 3 saker som du, ja, kanske är viktiga för dig, som du skulle kunna tipsa om?
Ja, det första som jag kan tipsa om, det är ju att jag tycker att alla ska åtminstone ge meditation i någon form chansen. Jag vet ingen någonsin som har börjat med meditation och verkligen gett chansen, och som sen har sagt att sen har slutat på grund av att man inte tyckte om det. Alltså, man slutar ju för att det är svårt, för det är ju svårt. Men det tycker jag, för det är en så enkel sak och det ger en så stor effekt då. Men man behöver ge det chansen. Man kan inte göra det 3 dagar. Så. Även om man får kanske lite inre lugn om man gör det 3 dagar. Men om man vill få de riktiga effekterna så behöver man ge det chansen. Och sen det andra tror jag, om jag ska gå till mig själv och mina klienter och många av de här personerna som jag har kontakt med då, när det gäller personlig utveckling, så tror jag att vi har nog alla en tendens av att leta efter lösningen, och vi har en längtan efter att hitta någonting, liksom, vi tror att vi någon dag ska kunna sätta oss ner och bara, nu är jag klar, men jag tror aldrig det kommer hända, och jag tror att när man förstår det, och man förstår att, att det är någon slags resa som man är på, och att resan, oavsett hur bra jag är, hur duktig jag är, alltså vilket avbarn jag är och liksom mediterar och lägger under min telefon och liksom läser självhjälp och allt det där då, så kommer man ha dåliga dagar där man bara vill ligga och liksom bara scrolla Twitter eller kolla på, som jag då, UFO-dokumentärer på YouTube liksom bara om igen. Så kommer man ha de här sämre perioderna, men det är en del. Det ingår så att säga i processen. Och det är de som ger upp då. När jag börjar motionera och sen missar jag en dag. Det funkar inte, så jag slutar nu då. Det är de som ger upp då som aldrig kommer någonstans. Men det är de som förstår att det här kommer. Jag vet att det kommer komma. Så nu gäller det att hantera det och försöka göra någonting bättre nästa gång kanske. Förra månaden motionerade jag 3 gånger. Om jag den här månaden kan motionera 4 gånger. Eller om de nästa 4 månaderna kan i snitt motionera 3,2 gånger. Så har jag förbättrat mig. Det är det som gäller då. Att de här bakslagen är inte misslyckande. Utan misslyckande är när vi ger upp. Och ger vi inte upp. Utan vi tittar på vad är det som funkar. Vad är det som inte funkar. Vad var det som hände den här gången. Var att jag hade sovit dåligt i 5 dagar. Som gjorde att jag började käka godis eller vad som helst. Och börja lära oss av det. Det är då vi kommer må bra. Och känna att vi är på rätt väg. Och att vara på rätt väg är så otroligt mycket mer viktigt. Att man känner att man rör sig i rätt riktning än farten. Alltså, det är väl något med våra sinnen också. Men vi vill ju ha allt nu så att säga. Jag vill ha 6-packet imorgon. Och det skriver ju Aftonbladet om 6 veckor till 6-pack då. Så vi går ju på det hela tiden. Men om jag bara kan liksom inte ge upp. Så kommer jag ju få mitt 6-pack. Men det kanske tar 5 år då. Men vad gör det egentligen då? Om 5 år antingen har jag ett 6-pack eller så har jag inte ett 6-pack. Då är det bättre att ha ett 6-pack. Om man nu vill ha ett 6-pack. Jag vet inte varför jag tog det som exempel. Men just att bakslag inte är misslyckande. Utan misslyckande är när vi ger upp. Då. Bakslag kommer alltid att komma. Hur duktiga vi än är och hur lyckade vi än är. Och, även de här som är lyckade. Så, som kanske, du och jag som tänker på de här frågorna mycket. Som man ser någon förebild då. De har ju sina problem självklart. Liksom, problemen försvinner inte bara för att man gör, på något sätt når dit man vill.
Ja, det var långt fantastiska svaren. Jag känner igen mig, för det första mindfulnessen där, jag är mindfulnessinstruktör så att det var kul att du tog det som första grej, för jag älskar det. Och som jag nämnde här innan intervjun för dig så satt jag faktiskt en hel timme idag, vilket är ovanligt. Jag brukar sitta kvart 20 minuter varje morgon. Och sen kom jag på en sak till faktiskt, det här med regler som du var inne på förut. Jag har tittar på bloggar bara på morgonen, den appen öppnar jag inte någon gång mer och så har jag på i flera år. En annan regel att när jag kör min mindfulness varje dag när min fru stänger dörren och går till jobbet. Så det är också en sak som jag har märkt. Det får vi ta ett helt annat poddavsnitt, det här med regler och system. Men det är en spännande sak.
Att när det blir en vana då, att du, när dörren stängs så vet du att nu är det dags för mindfulness. Då blir det enklare att göra det med.
Ja, exakt. Och jag har säkert fått inspirationen ifrån dig. Så att idag har jag faktiskt någon form av veckoschema. Så att klockan 11.30 i princip varje dag så tar jag min skogspromenad. Och när jag är tillbaka vid, strax efter 12 så gör jag ett kort styrkepass. Och sen så tar jag lunch. Så att jag har liksom satt till och med på kylskåpsdörren det här veckoschemat. Så det kan ju bli en sak framöver. För det vet jag också är något som intresserar dig. Det här med systematisera och sätta regler för att få saker gjorda. Och få till förändringar. Det kan vi ta en annan gång. Var hittar man mer om dig nu? Är det monkeymindset.se som gäller?
Ja, det är min hemsida. Och sen har jag en grupp på Facebook. Och sen så har jag precis börjat YouTubea. Jag har en YouTube-kanal. Men jag är ganska dålig överhuvudtaget på att lägga upp saker på Facebook eller så, utan det kommer lite sporadiskt. Jag har medlemssidor och jag har en produkt där man kan köpa in sig. Där är jag varje vecka och kör såna här live-videos då, men podden är lite på is och Facebook, ja, det blir någon gång i veckan eller varannan vecka så. Men hemsidan och på Facebook, och nu har jag testat YouTube.
Ja, men då ska jag försöka länka till de här tre i samband med att jag lägger ut det här avsnittet.
Tack så mycket.
Kul! Det har varit superkul att prata med dig. Du har så mycket spännande ämnen som du håller på med, så jag skulle kunna prata med dig flera timmar. Men vi kanske kan göra en ny framöver inom något annat ämne som vi var inne på. Mm. Att du ska ha tusen tack för att du tog dig tid.
Ja, tack själv. Det var jättekul.
Kämpa på med dina saker. De behövs.
Detsamma. Tack så mycket. Tack.
Hej.
Hej då.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.